Välkomna till Humpodd, aktuell forskning om konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Och jag som pratar heter Hans Hägerdal och med mig så har jag
Babel Westfall.
Och vår gäst idag är Jonas Sjölander, lektor och docent i historia vid Linnéuniversitetet. Varmt välkommen Jonas!
Tack så mycket!
Ja, Jonas, trevligt att ha dig här. Och du började ju din karriär med att skriva en avhandling i Växjö. Ja. Men sen kommer du långt senare tillbaka till Linnéuniversitetet och det är vi glada för. Kan du säga något om din akademiska resa och hur du hamnade här igen?
Jo, nej, men åren har ju gått. Jag skrev min avhandling här vid Växjö universitet som det hette på den tiden. Men därefter så var jag ju kvar några år och vikarierade som historielektor och undervisade. Och sen så fick jag ju ett forskningsprojekt om Sydafrika. Och jag var väl kvar här till 2014 om jag inte minns fel. Och sen efter det så rörde jag mig på mig då ner till Lund där jag undervisade i Mellanösternkunskap för Lunds universitet. Och därefter så blev jag forskningsledare i Malmö stad och höll på med skolfrågor tills dess att jag kom tillbaka hit och sökte ett utlyst lektorat som jag fick.
Det var ju jättebra. Och i din tidiga forskning då, kanske framförallt när du skrev din avhandling då, så forskade du kring svensk företagsamhet och fackföreningsverksamhet i förhållande till Latinamerika. Och speciellt så tittade du då på Ericssons i Colombia. Så finns det någonting i det svenska förhållningssättet som bröt mot våra invanda föreställningar om den svenska modellen?
Ja, kanske det. Det får man väl säga att det var väl ett av mina resultat i avhandlingen att det så tydligt framgår att den svenska fackföreningsrörelsen i det här fallet handlade om Metall, då Svenska Metallindustriarbetarförbundet, hade påtagliga liksom svårigheter att nå fram och till den fackliga motsvarigheten i Colombia och hamnade lite grann i en ett undervisande förhållningssätt till den här fackföreningen i Colombia. Medan däremot LM Ericsson som var aktivt och verksamt med produktion i Colombia inte hade några som helst problem med att anpassa sig till de förhållanden som var rådande i landet då. Ja, ungefär så kan man väl sammanfatta det hela.
Det betyder alltså att den svenska modellen kantrade fullständigt?
Ja, det kan man, alltså det handlade väl om en massa hinder som uppträdde för den här internationella fackliga solidariteten. Mm. Och där i på sätt och vis så var ju kanske den svenska självbilden också ett hinder i för den här solidariteten, att man ställde vissa villkor till den lokala motsvarigheten för att man skulle kunna liksom, för att den här solidariteten skulle kunna bli möjlig då.
Ja. Så kan jag inte, ja. Vad tittar du på för källor där egentligen? Var du själv i Colombia och gjorde
undersökningar? Nej, jag var ju inte det, utan mitt källmaterial bestod ju framförallt i det jag fann i Metalls arkiv i Sverige då. Det skedde ju en rad olika möten både i Sverige och i Colombia. Och så finns det massa spår i form av intervjuer, artiklar, radioprogram och annat då, där den här frågan diskuterades. Och så använde jag även då LM Ericssons arkiv. Men sen så fanns det ett intervjumaterial som hade gjorts av de här journalisterna som intresserade sig för den här frågan då på plats i Colombia. Och de originalintervjuerna använde jag ju som källor för att liksom undersöka det här som skedde under de åren då. Sen var jag också i kontakt med en del av de här fackliga aktivisterna i Colombia då via mail och hade en del korrespondens med dem då i realtid så att säga.
Ja. Det är ju intressant. När var detta och hur ser det ut nu?
I Colombia?
Ja.
Ja, det var ju länge sedan jag ägnade mig åt frågan på det sättet. Och jag försvann ju, liksom, jag bytte ju kontinent efter avhandlingsarbetet. Mm. Så Ericsson la ju ner sin verksamhet ganska ganska tidigt. Den var ju redan nedlagd när jag skrev avhandlingen. Så, och de här människorna som var involverade i och anställda på LM Ericsson i Colombia var ju inte är ju inte det längre och var inte det när jag skrev avhandlingen heller. Så. Men det är klart att det har skett en mer allmän generell då, förändring i Colombia till det bättre på många sätt, vad jag har förstått sen den här tiden då, att det har hänt en del positiva saker i landet då.
Ja, det var ju roligt att höra.
Och säkert negativa också.
Ja. Men, ja. Just det. Ja, det hörs ju att du inspireras då av postkoloniala men också materialistiska tolkningsmodeller. Mm. Hur kombinerar man då? Är det inte så att man brukar anse att postkolonialism är någon slags postmodern inspiration? Går de ihop?
Ja, det tycker jag väl. Alltså, de postkolonial teoribildning och postkoloniala perspektiv är en ganska brokig. Det är ett samlingsnamn för någonting som i grunden handlar om det som, om jag ska nämna någon inspirationskälla här då, så är det Frans Fanon i så fall som skriver om jordens fördömda, och där finns det väl ganska så stora liksom kopplingar till historiematerialism eller en allmän då, eller materialistiskt synsätt, ett materialistiskt perspektiv på världen liksom. Men det handlar ju också om perspektiv. För när jag skrev om Latinamerika, trots att jag inte var där, så tycker jag att jag hade som mål att skriva så mycket som möjligt om Sverige utifrån den latinamerikanska kontexten. Och likadant nu då när jag ägnat mig åt Sydafrika, så handlar det om att försöka få tag i ett inifrån perspektiv på det som skedde under de här åren som jag har skrivit om. Och det är ju 1970- och 80-tal. Och det är ju egentligen samma tidsperiod som jag befann mig i under avhandlingsarbetet. Då. Mm. Där vi får tag på vissa saker som rör Sverige och det svenska förhållningssättet då, via en kontext då som är sydafrikansk i det här. Ja, men senare det fallet då.
Det är ju viktigt påpekande faktiskt att postkolonialism är ganska många saker då, och att det inte bara är kanske de här filosofiska och litteraturvetenskapliga resonemangen då som har torgförts av Spivak och Baba och kompani, att det finns en kanske mer, vad ska man säga, handfast historisk modell som låter sig inspireras av postkoloniala perspektiv.
Ja, och det här är ju någonting som sker i den materiella verkligheten. Om de här människorna som jag möter i townships i Sydafrika, i de här socioekonomiskt utsatta, segregerade områdena i Sydafrika, många av dem är ju organiskt intellektuella. Frans Fanon finns där, finns också i den här Black Consciousness-rörelsen som var jättestark under apartheid-tiden, där Steve Biko, som ni kanske känner igen då, som var den främsta företrädaren för den rörelsen då, och som blev torterad till döds av den sydafrikanska polisen under apartheid-tiden då, som det har gjorts film och skrivits böcker om då.
Precis. Och vi har redan glidit in lite grann på Sydafrika. Du har ju alltså bytt kontinent, som du precis sa, och seglat iväg från Latinamerika till Afrika. Och hur blev du inspirerad att ta upp Sydafrika i din forskning?
Ja, det är inte så. Alltså, på det personliga planet så har det funnits ett engagemang under lång, lång tid. Jag var själv aktiv i anti-apartheid-rörelsen i Isolera Sydafrika-kommittén och Afrika-grupperna under 80-talet. Och redan 1981, tror jag det var, eller 82, så mötte jag då när jag gick i sjunde klass, så var det en skolpresentation som en representant från Afrika-grupperna då hade för oss i klassen. Och jag var aktiv och satte såna här klisterlappar på konservburkar från Sydafrika, bojkotta sydafrikanska varor då med såna här konserverad frukt och så. Så det finns ett engagemang sedan lång tid tillbaka då. Men sen så är det ju naturligtvis så att rent forskningsmässigt så är det ju andra saker som har spelat roll. Och då var det väl det att under avhandlingen så såg jag ju att Svenska Metallindustriarbetarförbundet var väldigt aktiva i Sydafrika. Och under de här åren där sanktionsfrågan var stor och man hade jättemycket kontakter med sydafrikansk fackföreningsrörelse då, med svarta arbetare som organiserade sig i landet och hade gjort det redan från Durban strikes, då strejkerna i Durban i början på 1970-talet. Och det här var en kamp som bedrevs inne i landet men som inte fick riktigt den uppmärksamhet som den har förtjänat då, både i den svenska anti-apartheid-rörelsen och kanske också i akademiska sammanhang då. För den var jätteviktig då i den utveckling som ledde till att apartheid-regimen så småningom föll då.
Ja, då kommer vi ju in på en fråga att du har skrivit en bok, Ingen enkelriktad väg till frihet. Och där anger du ett kritiskt perspektiv på de vanliga berättelserna om vägen mot apartheids avskaffande. Vad finns det för myter du tar itu med här och vad gäller ANC:s roll?
Ja, i hög grad så är det ju egentligen, det blir ju en, det finns ju en personlig sida av detta. När jag åkte ner till Sydafrika första gången 2010. Så hade jag ganska tydliga bilder framför mig vad jag skulle möta och vad jag skulle göra. Och det handlade ju om sanktionsfrågan. Där jag då hade någon slags föreställning om att Metall var drivande för att skydda svensk industri i Sydafrika. Och att den sydafrikanska fackföreningsrörelsen, då NUMSA, tidigare hette MAO, då, som var en del av COSATU. Och att de var liksom påverkade av Metall och var utsatta för påtryckningar som ledde till att de var mer tveksamma till en total isoleringsstrategi. Alltså de sydafrikanska förbunden var det. Och det var mycket av det här då som ställdes på huvudet när jag befann mig i landet och upptäckte vad som skedde under de här åren just med hjälp av ett inifrån perspektiv. Det jag mötte där gjorde att jag var tvungen att revidera saker som ju blev inte särskilt utmanande gentemot den svenska fackföreningsrörelsen då, utan då upptäckte att den svenska fackföreningsrörelsen snarare var lyhörd gentemot de sydafrikanska motsvarigheterna här. Här fanns det inte några såna här storebrors fasoner. Däremot så upptäckte jag ju då att den rörelse som jag själv hade tillhört då hamnade rätt så mycket i händerna på ett utifrån perspektiv. Och ett perspektiv som ANC drev då utifrån exilen. Och då är det liksom ett avstånd mellan det som exilorganisationerna säger och det som sker inne i landet. Och det behöver inte vara finnas någon motsättning för den sydafrikanska kampen, att den gick liksom hand i hand. De använde de strategierna som de behövde för att liksom åstadkomma det man ville. Men för den svenska anti-apartheid-rörelsen blir det ju mer komplext, därför att lyssnar man på den ena parten och ibland till och med är rätt så nedlåtande mot de aktivisterna, de fackliga aktivisterna som kämpar för sina rättigheter inne i landet. Mm. Och till exempel då betraktar dem som medlöpare till apartheid-regimen eller som buktalare för apartheid-regimen. Att man ser väldigt tydliga spår då på och till och med lite grann, det finns såna här korrespondenser mellan ISAC, Isolera Sydafrika-kommittén, och Metalls företrädare, alltså det sydafrikanska Metalls företrädare i land, där man försöker att övertyga dem att gå med på en total isoleringsstrategi. Och det är så sent som 1990-91, när det egentligen är rätt så mycket en symbolfråga det här. Vi ser vart tänder barkar. Liksom. Men nu blir jag kanske lite långrandig här.
Nej, det är jätteintressant. Och, ja, du skriver ju mycket i din bok om svenska organisationer och rörelser, hur de har agerat i apartheidfrågan. Och som jag förstår det då, så finns det vissa diskutabla sidor av svenska organisationers agerande. Ja, har du fått några reaktioner på dina resultat?
Det blir ju för vissa kanske det blir kontroversiellt och att det blir knepigt. Liksom. Men jag har faktiskt inte mött några reaktioner. Det är mest tystnad. Däremot så... Ja, det blir lite... Jag tror att det blir lite problematiskt att ta det där för att man vet att det här fanns. Liksom. Men jag tror att det är viktigt och jag tror att det är viktigt att gå in i den här typen av frågeställningar och skriva om saker och ting så som de faktiskt var. Och att inte bara följa med en idealistisk berättelse. Därför att den blir falsk i synnerhet om vi då ser på hur utvecklingen har sett ut i Sydafrika efter 1994. Mm. Där den här liksom idealism, det blir svårt att förstå den om vi bara har den här idealiserade berättelsen och sen går över till och titta på Sydafrika idag där vi ser en nyliberal politik som har bedrivits landet som har gjort så att de fattiga är lika fattiga som under apartheidtiden och klyftorna kanske till och med större än vad de var då. Vi har migrantarbetarsystemet är fortfarande intakt även om det inte är politiskt reglerat. Vi har ett utbildningssystem som inte fungerar och som fortfarande präglas mycket av det här Bantu Education Act då under apartheidtiden. Och vi har en rad andra då saker som är arv från apartheidtiden som fortfarande finns kvar trots att vi då har en jättefin lagstiftning och när det gäller skolan jättefina läroplaner och när det gäller det arbetsrättsliga så är allting på plats men så är det en annan praktik som råder i folks verklighet då, apropå materiella villkor och postkolonialism.
Ja. För du har ju alldeles nyligen skrivit en artikel om det som var väldigt nedslående när jag läste den. Att det är fortfarande slavliknande förhållandet och då ställde jag mig frågan, för du tar ju upp där att det vore på tiden med svartägande och det finns det ju redan. Men att det ju kanske då inte räcker utan alla måste ju rätta sig efter vissa arbetsrättsliga regler och lagar. Men om de nu inte finns, hur ska man komma vidare då?
Ja, jag tror att det är nödvändigt med reformer, jordreformer. Och det är nödvändigt med en ekonomisk omfördelningspolitik. Det är nödvändigt med social utveckling. Och jag menar, man behöver inte stirra sig blind på själva... Innan de vita kom till Sydafrika, då fanns det ju ingenting som hette ägande utav jord. Liksom. Och varför ska de här västliga modellerna för hur relationen till naturen, till jorden, till... Varför ska det liksom reglera? Varför kan man inte använda sig av mer traditionella metoder till exempel? Och då ägandet, de som diskuterar detta i Sydafrika då på University of Western Cape till exempel, PLAS, de har ju ganska så långt gångna förslag på hur en sån här jordfördelning skulle kunna se ut. Och då, visst, idag så finns det svarta ägare till vingårdar i Sydafrika, men det här är ju ingenting som åstadkommer någon social förändring eller någonting sånt, utan det är ju bara det är bara så att man har liksom svarta som äger gården.
Ja,
så det har skett en politisk transition i Sydafrika och en demokratisering, men på det sociala området så har vi inte sett så mycket utav detta och det ekonomiska området. Ja. Man skulle kunna tänka sig att man styrde om ägandet av jorden i riktning, mer kooperativ riktning eller småskaliga ekologiska jordbruk och så. Det finns ju jättefina exempel på andra håll i Afrika. Och vi har en situation där vi har vattenkris i Sydafrika. Så det handlar om klimatet och sådär också. Och det kostar liksom 1000 liter vatten nästan och tillverka en flaska vin. Liksom.
Precis.
Så det finns väl, jag är ingen expert på detta, men det finns nog anledning att tänka om där. Både ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv.
Precis.
Om vi Om vi lämnar Sydafrika för ögonblicket här och tittar på lite andra saker som du har gjort, så är du ju varmt intresserad av undervisning. Du har ju undervisat väldigt mycket då, och du har ett intresse för att utveckla historieundervisningen, historiedidaktiska spörsmål. Kan du säga någonting om vilken roll som historieundervisning spelar och bör spela i skolan enligt ditt synsätt? Och
ja.
Lite grann om vilka metoder och angreppssätt som du skulle vilja se?
Ja, men jag är jätteintresserad av de här frågorna, och det är mycket av det som har väckts under min tid i Malmö då, där jag var forskningsledare 4-5 år och höll på med de här frågorna. Det handlar ju väldigt mycket om synen på eleverna i klassrummet. Vilka är det man möter där? Är eleverna liksom behållare som vi ska fylla med kunskaper? Eller ska vi försöka och undervisa på ett sätt som är relationellt, där vi ser på eleverna som subjekt, och där vi ser på eleverna som subjekt med potential istället för bara som problem liksom? Och det är den typen av frågor som jag är intresserad av. Och det här finns ju med även i det här Sydafrika-projektet och nya zeeländska gemengren som jag samarbetar med där. Hur ska vi ta in eleverna i de här frågorna, i deras plats i världen? Hur kan den bli relevant, och samtidigt hur kan då historieämnet bli relevant både för eleverna och för landet Sydafrika eller landet Nya Zeeland då. För det är ju eleverna som är framtiden liksom. Och om man då pratar med historiedidaktiska begrepp och sådär, så står ju det förflutna och samtiden och framtiden i förbindelse med varandra. Liksom. Mm.
Du har påbörjat ett projekt och tittat på hur Sydafrika eller Nya Zeeland undervisar.
Ja.
Kan du redan säga någonting hur skolundervisning ser ut då, avseende den här frågeställningen?
Ja, det är ju i sin linda det här projektet. Men jag har hunnit med att göra en resa till Sydafrika. Och Jimmy Engren som jag samarbetar med, han har ju liksom ingången till Nya Zeeland då. Men vi har ju börjat att jämföra och diskutera och planera för det här projektet och börjat skriva. Men det finns ju, det är ju så här att de materiella villkoren spelar en roll här också. Mm. Det handlar om resurser, det handlar om kvalitet på lärare i Sydafrika. Det handlar om strukturella problem som vi har ärvt ifrån apartheidtiden då. Det här bantusystemet där. Ett väldigt segregerat skolsystem då, och där kvaliteten på skolorna är ibland då väldigt bristande i de här skolorna då, som vi hittar på i de lantliga, rurala miljöerna eller i township-miljöerna. Och så är det ju naturligtvis en resursfråga också. Men samtidigt så har jag gjort ett par skolbesök och diskuterat både med elever och lärare om de här frågorna. Så där finns förutsättningar att göra saker som har med de här historiedidaktiska frågorna, spörsmålen som jag nämnde tidigare då. Den staden som jag har gjort mina skolbesök i hette ju tidigare Grahamstown, nu heter den Mackana. Och det är också den staden där Steve Biko gjorde sina föreläsningar då, i en kyrka som ligger precis intill de här skolorna i det här townshipet. Vi har det här civiliseringsperspektivet. Britterna kommer ju hit på 1820-talet och ska ju då civilisera det här området. Och det här sker ju på ett våldsamt sätt liksom, där Kosa motståndet liksom slås ner på ett brutalt sätt. Och ledaren för Kosa-motståndet, han hette ju då Mackana. Och det är därför man har döpt om stan till Mackana. Mm. Mackana, han tillfångatogs och tusentals krigare mejades ner. Men vi känner igen den här koloniala berättelsen då. Mm. Och skickades till Robben Island där han dog några år senare i samband med ett flyktförsök då. Mm. Så det finns mycket att hämta i det här lokala, den här lokala miljön som är där. Och man kunde få göra saker i historieundervisningen där eleverna dras in i någonting som knyter an till deras egen identitet, så kanske de inte behöver ropa det här som de gjorde till mig, eleverna, när jag frågade så här ungefär. Jag frågade, det brukar ju heta att ni tillhör den här generationen som kallas för born free. Så frågade, känner ni er fria? Och så kom det bara ett unisont, man behöver inte tänka en sekund. Det var bara ett enda nej i kör. Mm. Vi känner oss inte fria.
Mm. Okej.
Och det är väl det som är målet.
Ja, jätteintressanta saker. Men vi börjar närma oss slutet här. Och vi brukar alltid avsluta våra poddar med att man får reflektera kring de fyra nyckelord som vi har här vid Linnéuniversitetet. Och det är ju då de fyra N:en då, nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Så vilket eller vilka av de här kan du relatera till, tycker du, spontant i din forskning?
Ja, spontant och utan att tveka, närhet. Att komma nära de här förhållandena som människor lever under. Komma nära en gruvarbetare i ett Transkei då, som är arbetsmigrant. Som borrar 13 timmar om dygnet i 8 månader i sträck. Och får njurarna förstörda. Vars barn har tuberkulos. Och sedan upplever en massaker då 2012 där 45 stycken gruvarbetare dödades då i samband med en vild strejk. Det är att komma nära villkoren som människor lever under i världen. Men det är också de andra begreppen, de andra orden är också väldigt viktiga och inspirerande på många sätt. Men jag tycker att det där med närheten är det som jag spontant liksom väljer.
Tack så mycket, Jonas. Mm. Och med de orden så får vi avsluta det här samtalet. Det har varit ett nöje att prata med dig. Och ni har alltså lyssnat på Humpodd, aktuell forskning om konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.
Tack för att jag fick komma hit.
Hej då.
Tack.